upptäckts i 10 nya länder och den finns därmed i minst 60 länder, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Den virusvariant som härstammar från Sydafrika har påträffats i drygt 20 länder. Antalet nya fall av coronasmitta i Finland är 444 fall, registrerade under det senaste dygnet, meddelar hälsomyndigheten THL. Antalet finländare som har fått coronavaccin är 62 000, uppger THL, men konstaterar också att uppgifterna i vaccinregistret lider av eftersläpning. Coronapandemin har lett till att färre människor än tidigare har sökt om uppehållstillstånd i Finland under fjolåret. Enligt Migrationsverket minskade ansökningarna i runda tal från 30 000 till 20 000. De flesta som ansöker om uppehållstillstånd vill arbeta i Finland. Också antalet personer som ansöker om asyl i Finland minskade under år 2020 med nästan 30% till 4500 stycken. De flesta asylansökningar var förnyade ansökningar och merparten lämnades in av irakier. Riksdagen kommer att diskutera om utbildningen för psykoterapeuter borde bli gratis. Ett medborgarinitiativ om saken har nämligen överskridit tröskeln på 50 000 underskrifter. I dagens läge kostar psykoterapiutbildningen mellan 20 000 och 50 000 euro. Enligt medborgarinitiativet borde utbildningen bli gratis, dels för att garantera allas rätt till utbildning, dels för att utbudet av mentalvårdstjänster ska tryggas. Inför dagens maktskifte i USA säger sig Europeiska rådets ordförande Charles Michel hoppas på möjligheter att förnya samarbetet mellan EU och USA, som enligt honom har lidit under de senaste 4 åren. Enligt Michel har EU snart en vän i Vita huset, som han formulerar sig. Joe Biden svärs in som USAs 46:e president klockan 19 ikväll finsk tid. Och det kan man följa med via svenska.yle.fi och på Yle 5 i TV. Tidigare idag har Vita huset offentliggjort en lista över de personer som avgående president Donald Trump benådar innan han lämnar sin post. På listan finns 73 personer som benådas och ytterligare ett 70-tal som får strafflindring. Trump benådar bland annat sin förre chefstrateg Steve Bannon som står åtalad för förskingring. Däremot försöker Trump inte benåda sig själv eller sina familjemedlemmar. Det var nyheterna med Pek Österholm. Dagens debatt handlar om risken med broar i dåligt skick. Maria Nylund leder ordet i slaget efter 12.
En rostig nit föll sönder i handen på en broinspektör i somras. Det blev en veckoklocka för beslutsfattare och ansvariga tjänstemän i sydvästra Finland. Landets längsta och i särklass mest belastade hängbro, Revsundsbron i Pargas, är i ännu sämre skick än man har befarat. Den ser ju lite ut som Golden Gate där den tonar upp sig på Skärgårdsvägen. Och som namnet säger så hänger den alltså över Revsundet. Och bron är den enda förbindelsen mellan fastlandet och hela den västra åboländska skärgården. Då Revsundsbron byggdes år 1963 så var det ett verkligt storståtligt, en storståtlig konstruktion. Men i somras kom då alltså någonting av en vändpunkt kan man kanske säga. Den ansvariga vägingenjören via egentliga Finlands näringstrafik- och miljöcentral och en tillkallad konsult gick igenom konstruktionerna. Man tog tag i en nit som såg lite rostig ut och så fick man en rostklump i handen. Enligt dem själva blev de då, som de sa, riktigt rädda. I hur dåligt skick är den här bron riktigt och vad skulle hända om bron faktiskt skulle kollapsa? Det här kunde överraskande nog få rätt så stora ringar på vattnet för oss alla faktiskt. Och det ska vi fundera på här i slaget efter 12 idag. Jag heter Maria Nylund. Med mig för att diskutera den här brons betydelse så har jag planläggningschefen för Pargas stad, Heidi Saaristo-Levin. Välkommen.
Tack, hej.
Och så har vi också Mikael Furu från Nordkalk med oss på per telefon. Välkommen.
Ja, tack.
Är Mikael med här?
Ja, hej. Hallå.
Hallå, hör vi dig nu? Nu ja. Hör jag dig.
Ja, hej, hej.
Jättebra, det var något tekniska fnurra på tråden här.
Ja.
Bra att du är med.
God eftermiddag. Ja, hej.
Ja. No men, Nordkalk-koncernen har som bekant sitt huvudkontor i Pargas. Ni bryter kalksten i det stora dagbrottet i Pargas och så producerar ni kalkprodukter. Berätta Mikael Furu, hur oroade du över de rostiga nitarna och sönderrostade bärvajrarna som man nu har hittat på Revsundsbron?
Ja, det där, ja visst, vi är mycket oroliga över det här och det är otroligt allvarligt och det där. Och för oss och också övrig storindustri, det där tung industri på, i Pargas och det där bron är av avgörande betydelse att utan bron så är det helt enkelt omöjligt att bedriva en industriell verksamhet i Pargas. Så vi ser mycket allvarligt på situationen och det där. Och vi har ju inte sett de här nitarna själva, men det där, men det låter mycket, mycket allvarligt och det där. Och det är det och det där. Och vi har ju begränsningar på bron som du vet.
Mm. No, men Nordkalk är inte det enda tunga industribolaget i Pargas. Hur många företag är ni som är beroende av att bron är i gott skick?
Ja, jag vet inte om Heidi kanske är bättre att svara på, men där finns åtminstone Finnsementti, Weber, Parock, Paramet och flera. Det finns mycket, mycket tung industri i Pargas och det där, speciellt då koncentrerat till byggnadsindustrin och sånt här. Och det där. Så det är verkligen för byggandet i Finland och också för annan industri. I Finland så är den här bron och det där och förbindelsen till Pargas är mycket viktig eller av avgörande betydelse.
Jag vill du haka på här Heidi Saaristo Levin om betydelsen, alltså eller hur mycket tung industri ni har i Pargas riktigt?
Ja tack, jo, vi har mycket, alltså Pargas är en gammal gruvstad och i över 100 år så har man brutit kalk och den här industrin runt den här kalken så har ju vuxit upp och är liksom störst i Finland egentligen. Och det där, om man nu vill liksom jämföra, så om man tänker på all den cement som används i Finland, precis allt i alla byggen som görs, det används ju mycket liksom i betong i byggbranschen, så hälften av det kommer över Revsundsbron från Pargas. Så det är alltså en jättestor ett industrikluster som vi har i Pargas och i skärgården. Och det här är ju någonting som man inte liksom kan flytta på, utan den där kalkfyndigheten finns i Pargas. Så den här industrin är belägen där och därifrån ska de här bilarna till de här byggarbetsplatserna. Förutom den här byggindustrin så har vi ju naturligtvis en 1300 andra företag som förstås är också inom byggbranschen delvis, men liksom turism och sånt. Så det här, alltså, det är att om den här bron, om det skulle hända någonting, det är den enda navelsträngen till den här västra skärgården. Så om det skulle hända någonting katastrofalt där så det skulle vara en jätte katastrofal situation för hela landet, alltså inte bara oss i Pargas utan för liksom på nationell nivå.
Ja, man har ju talat om det här att vad skulle hända med byggindustrin ifall Revsundsbron skulle gå att använda.
No, det är ju så att i dagens värld så finns inte de här materiallagren, inte finns de där på byggplatserna, utan det finns i bilarna som är på vägarna. Och de här byggarbetsplatserna, de förväntar sig att det kommer ett last då från just Pargas, kanske med några timmars mellanrum. Att det där Finnsementti har just det där som är den här företaget som producerar den här cementen och kör den till det där, de här byggarbetsplatserna, så det där, de kan ha liksom flera dygn i rad som kunden förväntar sig att man får material. Om det inte kommer sen så det där, då stannar ju de här arbetsplatserna på 2 dygn.
Just det. Hur många långtradare lämnar Nordkalk varje dag för att åka ut i landet?
Det varierar förstås lite per dag, men ungefär 30-40 stycken per dag. Det är lite säsongsbetonat och så här också. Jag skulle förutom då byggnadsindustrin också, så jag vill lyfta fram att här finns också det där samhällsviktiga funktioner som vattenrening och det där för rökgasrening och det där kemisk industri och sånt här som foderindustri till exempel, så det där, det är viktigt att vi får ut det här till alla såna här funktioner också.
Just det, som kommer via er då?
Absolut, ja.
Jag har här statistik som säger att det ungefär, jag ser lite olika siffror, men att 11 000 fordon som kör över Revsundsbron dagligen, och av det är alltså tungtrafik, hur mycket, Heidi Saristo Levin?
Det är 700 tunga fordon per dygn. Alltså det här, den här mängden så säger jag kanske inte för gemene man så hemskt mycket, men att om man jämför till exempel med de här infartslederna till Vasa, riksvägen 8 och 3 har de väl som siffror, så det är liksom samma mängd trafik som det handlar om. Men att det som gör den här skärgårdsvägen exceptionell, så är just den här tunga trafiken. Och det har ju sen då förstås en påverkan på trafiksäkerheten så där överlag, att när de här tunga fordonen rör sig där.
Mm, just det, med 700, upp till 700 långtradare per dag då, över, ja, den här bron.
I snitt.
Precis. Det där, men, no, du har sagt hur oroad du är, så det kanske, men det här har man ju talat om i, jag vet inte, man kan ju börja prata om tiotals år nu redan, om den här brons kondition. Alltså, vad tänker du om de här nyheterna om rostiga nitar som man får i handen och rostiga vajrar?
Ja, alltså, ja, det där som användare av bron, så det inte kommer det ju som någon överraskning. Alltså det, och som sagt, det här har ju, vi har ju vetat om det här liksom i många, många, många år, och påtala det här att någonting behöver göras nu för att vi inte ska hamna i den situationen där vi är idag. Att vi har haft liksom begränsningar sen tidigare och nu ytterligare som påverkar direkt alltså livet och det där, de här företagens konkurrenskraft.
Vi ska just komma in på det. Jag ska konstatera bara här att en hängbro, det är en ganska ovanlig konstruktion numera. Man lär inte ska bygga just sådana alls hos oss längre, kanske ute i världen. Men det är en ganska komplicerad konstruktion, och det här brolocket hänger då alltså mer eller mindre fritt där då i 56 stycken stag eller sådana här bärvajrar. Och det gör att bron också svajar när ett tungt fordon kör över bron. Man kan också känna hur den rör sig när det blåser hårt. Så att det är en lite sån här speciell konstruktion, och den lär ju ska belastas då extra mycket liksom av just den här tunga trafiken som ju har ökat väldigt mycket. Orsaken till att vi pratar om den här bron just idag, så är det att ni i Parga stad och också hela regionens sån här, ja, representanter för hela regionen ska, och industrin ska uppvakta kommunikationsminister Timo Harakka imorgon på torsdag i ett försök att övertyga om att det här projektet måste få pengar nu. Vad har ni för förhoppningar på det här mötet, Heidi Saaristo Levin?
Ja, som sagt, så det där, vi har liksom ett brett samarbete. Att det här är ett av de projekten som är väldigt unika i det att den liksom samlar krafter över partigränser, hela regionen, alla aktörer, så förstår det här läget att den här bron behövs. Och nu uppvaktar vi då kommunikationsministern med en önskan om att det här investeringsbeslutet för att bygga den här Revsundsbro och de resterande delarna av Pargasleden som då liksom sitter liksom fysiskt fast i den här Revsundsbron, så skulle kunna byggas ut. Ett investeringsbeslut hoppas vi på.
Det är kolossala summor som det handlar om ändå, totalt sett 173 miljoner euro som ni skulle behöva.
No, då är det just med både Revsundsbro och sen den här följande bro, Hessundsbro. Där finns alltså en annan större bro här närmare Pargas. Och så den här resterande delen av Pargasleden som förbinder Revsundsbron till E18, alltså motorvägen. Så det är 173, är hela den potten.
Just det, 85 miljoner för Revsundsbron. Hur som helst är det en väldigt stor summa för den här regionen, sydvästra Finland, kan man väl säga. No, nu har vi redan pratat om det här, att eftersom det är en hängbro, så har de här hastigheterna och vikten en stor betydelse för hur mycket bron belastas. Nu vet vi då alltså att den är i dåligt skick. Och så har man nu infört hastighetsbegränsningar på 50 km i timmen och ett krav på minst 60 meters avstånd mellan långtradarna när de kör där då. Mikael Furu, vilken inverkan har den här typens begränsningar för er verksamhet på Nordkalk?
No, det viktiga är det där att bron håller, så att säga, att vi kan fortsätta med transporterna över bron och det där. Och det, alla begränsningar är ju i princip gör det långsammare och så här, men det där, det är viktigt nu, som jag ser det, alla är överens, tror jag, här att vi följer de här begränsningarna och det där, och att inte det där bron tar snabbt skada nu. Det där, det som är ytterst viktigt för oss, är att det inte blir några viktbegränsningar eller någonting, typ trafikljus eller någonting så här, för det skulle göra det är mycket svårt också, trafikljus skulle göra det svårare för lastbilar att komma iväg och sånt här. Att det där, att vi är verkligt oroliga över situationen.
Ja, trafikljus skulle alltså innebära att bara en fil åt gången skulle kunna köra då i en riktning, och så skulle resten behöva vänta och sen då...
Till exempel kan det säkert vara på det sättet, ja.
Ja. No, nu har man infört sån här ljusskyltar där på bron som visar glad eller sur gubbe åt chauffören för att liksom ge respons på den hastighet man då har. Och via de här så har man också kunnat mäta att 85% av fordonen faktiskt håller den här hastigheten på cirka, en medelhastighet på cirka 55 km/h. Så att där verkar man liksom sköta sig, men däremot så sa man på näringstrafik- och miljöcentralen att det är lite si och så med det här avståndskravet, hur det beaktas av långtradarchaufförerna. Hur instruerar ni era chaufförer på Nordkalk?
Ja, vi informerar och instruerar det, och vi har ju inga egna chaufförer på det sättet, utan alla är ju underleverantörer. Det där. Men som sagt, så det här är också bra information och det där, och vi ska förstås skärpa tonen mot dem och det där. Och det är ju av avgörande betydelse för att de ska kunna idka en verksamhet också, att bron finns där, så vi kommer att ta upp det här med trafikanterna.
Just det. No, nu har man ju, ja, ville du säga? Nej.
Nej,
precis. No, nu har man ju sagt att det är ytterst osannolikt att bron faktiskt skulle kollapsa helt och hållet eller sättas i användningsförbud helt innan man då lyckas bygga en ersättande bro. Det här är ju på gång, man har planlagt det här och börjar väl så småningom vara i det skede att man skulle kunna sätta igång med själva byggnadsplaneringen, men att det kommer att dröja många år hur som helst innan man har en ersättande bro. Men vad skulle en total kollaps innebära, Mikael Furu?
Det är nog, det är svårt att föreställa sig, men det där, alltså, om det inte finns en ersättande bro eller en ersättande trafikled, så är det omöjligt att bedriva verksamheten i Pargas.
Man har talat om att ett alternativ skulle vara att ersätta bron med en landsvägsfärja. Hur låter det?
Ja, det låter svårt att få det att fungera. Det är som sagt så 10-11 000 fordon per dygn som kommer över 600-700 långtradare. Så det, jag tror det är mycket svårt att få den kapaciteten på det här. Och det kommer inte att bli billigt heller att få till en landsvägsfärja, och jag är tvivel. Ställer mig tvivelaktigt i att det går någonting snabbare, så det där. Så det känns liksom som lite, eller som slöseri på resurser, och det där går för en sån interimlösning, att det där annat. Vi verkligen hoppas och ställer krav att det där, att den här bron tas nu på allvar och sätts i skick.
Vad säger Heidi Saaristo-Levin? Du skakar på huvudet här åt färgförslaget.
Ja, alltså, i praktiken så finns det ju inte något sånt här realistiskt förslag som skulle vara liksom på något vis användbart. Att det liksom, sån här lätt trafik, personbilar, de här fästena till exempel, att hur man, jag menar, bron idag, så vägen dit leder ju högt upp över vattenytan, att hur man liksom klarar av att kanske små bilar så då via med hjälp av någon färja eller pontonbroar eller något sånt här så lyckas vi i någon mån. Men det där, den här tunga trafiken så det funkar ju inte. Pargas är ju en stad och gruvan ligger vid nära vatten förstås och de här företagen har ju egna liksom terminaler vid havet. Men det har ju också utforskats att det är liksom inget alternativ att hela den här produktionen skulle flytta liksom till det där fartyg. Utan den kapaciteten används också till 100% redan. Så det där, och när den här cementen behövs inne i landet så det där, nu är det med bilar som den körs helt enkelt.
Just det, håller du med om det här?
Jag håller helt med om vad Heidi säger, och man ska också komma ihåg att kunderna för alla företag här i Pargas, så det är fråga om många, många kunder, så det finns ingen enskild kund man skulle kunna köpa det till eller så här liksom, att det behövs ett distributionsnät för det här nätverket och det där, och på det sättet så är de här lastbilstransporterna helt avgörande för oss.
Ja. No, här har vi ju nu då pratat om det här faktumet att det här faktiskt då är den enda förbindelsen mellan hela den västra åboländska skärgården och fastlandet, den här navelsträngen som du talar om. Man är alltså tvungen att ta sig över bron för att komma till fastlandet. Varför har man lämnat sig så här beroende av den här? Alltså, och inte till exempel jobba för att få en annan förbindelse till? Så att det inte skulle vara så här sårbart, Heidi Saaristo-Levin.
Ja, bra fråga. Tack för den. Det där... Då har man ju, och den finns nog i vissa sådana här markanvändningsplaner, en förbindelse mot Chimito. Och det där att vi skulle ha från Pargas då också en annan. Men att det där kanske den här liksom samhällsnyttan så har inte varit så stor med tanke på att det där man ändå liksom behöver ha den här Revsundsbro. Att den, det där, jag kan egentligen inte svara på. Det finns inget bra svar på det där. Att naturligtvis borde man ju ha gjort det här för länge sedan. Och när den här situationen har varit så akut ändå en längre tid. Och när vi alla vet hur länge det tar att planera och bygga. Och det här är inget projekt som är på något vis sker i en handvändning. Så då borde man ju ha startat för länge sedan och tagit den här situationen. Att nu, det är nog helt okej att fråga sig att var ligger ansvaret att vi är i det här risiga läget idag.
Men var ligger ansvaret då?
Ja, det är det där. Vi behöver ju alla ta liksom ett ansvar. Och både staten och det där. Vi också liksom med tanke på intressebevakningen. Att det där, att hur vi liksom har lyckats föra fram det här budskapet förstås. Men att nu är det liksom hög tid att faktiskt liksom göra slag i saken och fixa det här.
I mina öron så låter det här som väldigt splittrat hur man har organiserat den här typens frågor och vem som ska ta ansvar för det. Alltså vi har en hel del myndigheter som ska ansvara för vägnät och sådana här förbindelser. Landskapen till exempel så sköter ju markplanering på landskapsnivå och kommunerna sköter sitt område. Och sen har vi då de här näringstrafik- och miljöcentralerna här i egentliga Finland ska du alltså då sköta underhållet av till exempel Revsundsbron och övervaka att den är i skick och så ska du också sköta planeringen av nya planer då. Sen dessutom har vi Trafikledsverket å andra sidan som på finska heter Väylävirasto om det låter mera bekant. De ska sen igen i sin tur ansvara för ifall det ska byggas någonting nytt. Och sen har vi ytterligare Transport- och kommunikationsverket Trafikom som ska ge sin välsignelse till nya vägplaner. Och sen har vi förstås Trafik- och kommunikationsministeriet som sitter på finansieringen. Men här är ganska många parter. Och tidigare, ser man 20 år tillbaka eller kanske inte ens så långt, så var det en myndighet som skötte allt det här. Vad tänker du, Heidi Saaristo-Levin, som säkert har mycket kontakt med de här myndigheterna? Är det här en bra organisation som vi har idag för att lösa den här typens bekymmer?
Det där är kanske fel person att ta ställning till att hur den här organisationen ser ut. Men nu är det visst splittrat och det märker jag också i mitt dagliga arbete att det är liksom, det är många, många pusselbitar som ska liksom klaffa innan saker och ting faktiskt liksom blir verklighet och händer. Men att jag måste säga att vi har nog haft ett gott samarbete med samtliga myndigheter och parter och har fått liksom förståelse för det här. Att visst har vi haft ett liksom nära samarbete med alla de här som du räknade upp här tidigare. Mm. Men att det, där, det är förstås det här att vi styrs ju av politiska beslut och där i alla fall så hoppas vi nu att vi ska kunna få en det där, ett moment i statens budget helt enkelt att det här fixas.
Kan det här ändå vara en orsak till att det går så långsamt? Alltså jag tänker, här har vi nu då den här lokala myndigheten som känner till precis i vilken skick bron är. Och det blir deras uppgift att övertyga en annan myndighet om att nu behöver vi faktiskt satsa pengar på det här. Och de ska i sin tur sen då övertyga ytterligare ministerier om att nu ska man behöva föreslå att pengar ska satsas på det här. En smula komplicerat och lite tungrot i alla fall. Och som du var inne på så är det här ju otroligt långa processer. Jag gick igenom här med en tjänsteman att om allting skulle gå nu som smort och inga besvär lämnas in i något skede och finansiering finns från imorgon eller i alla skeden genast så får man räkna med åtminstone 7 år för en sån här led att kunna liksom förverkligas från det att man tänker att nu ska vi göra någonting tills det blir färdigt. Det är nog ganska lång tid. Är det vettigt?
Jo, och här redan några år innan så har man ju börjat med en utredningsplan och nu är vägplanen på slutrakan. Att här har man jobbat flera år med planeringen, att det kommer sen då plus 7 år. Men det här har vi ju alla vetat. Det här systemet är uppbyggt så helt enkelt. Och det där, i och med att det inte kommer som någon överraskning, varken det här att det tar tid eller den här dåliga läge eller brons skick, så det där skulle man ju ha önskat sig att vi skulle ha varit lite längre idag i den här processen.
Men behövs all den här byråkratin, tycker du, för att få till stånd till exempel en ny bro som alla vet att behövs?
Nu har ju varje det där plan har ju sin egen målsättning och i och med att all planering ska ske i växelverkan att allmänheten har möjlighet att tycka till så det är ju liksom viktiga saker. Man måste bara liksom vara i god tid och liksom hålla liksom trådarna i styr så att det där det går vägen helt enkelt. Men att här nu just när de här miljonerna rullar iväg så nu finns det ju liksom olika det där finansieringsmöjligheter också, att det här EU-stödpaketen nu som tillfaller Finland så det där den också skulle kunna användas för just infra och det där det är ett alternativ som det där nu skulle kunna stödja så här som en sån här punktfinansiering just industrin så som den är tänkt att användas.
Vad tänker du, Mikael Furu, som har också följt med det här nu i många, många år redan, och de här processerna som är så här otroligt långa, hur känns de ur ditt perspektiv?
Ja, de känns nog mycket tungrodda det där och det tar tid med planer och sånt här till Finland. Men det där, tillika så som Heidi säger också, så man borde ha påbörjat det här tidigare och kommit liksom längre i de här planerna än vad man har gjort idag. Det är jag besviken över.
Kunde ni som industri delta i finansieringen på något sätt?
Nej, det ser jag inte. Jag ser att det finns en statsbudget som ska täcka liksom vägnätet. Det är nog vår utgångspunkt.
Just det, trots att det är ni som kör med de här tunga långtradarna och belastar bron och vägen.
Precis, men det finns också andra som utnyttjar bron och sånt här. Och det finns också, om vi tänker på annan industri, liksom skogsindustri och stålindustri, så vägnätet är för användarna gratis och det ska hållas i skick, så att säga. Och det där, och visst, 85 miljoner euro, det är mycket pengar, men i statens hela budget så är det liksom en pytteliten grej. Att det där, att jag, jag hoppas att det här nu går att prioritera.
Mm. Här är ju en hel del nu politiker och andra myndigheter som har engagerat sig i den här frågan just nu, till exempel egentligen Finlands landskapsstyrelse, som kräver att de här 85 miljoner eurorna ska finnas med i nästa tilläggsbudget, som normalt sett brukar komma i juni ungefär, men som vi vet så i fjol kom det 7 stycken tilläggsbudgetar så på grund av den här coronakrisen, så man kan inte vara helt säker på när det blir aktuellt, men tågordningen verkar nu vara då den att när man bestämmer sig för att börja bereda årets första tilläggsbudget, så är det Trafikledsverket som verkar sitta på en nyckelroll här. De kan självmant föreslå för Trafik- och kommunikationsministeriet att Revsundsbron bör få sina pengar. Och där konstaterar Pekka Rajala från Trafikledsverket igår att alla är överens om att det här är ett så viktigt projekt och att det inte finns något alternativ, man kan inte reparera den här. Men att det ju finns förstås andra viktiga projekt som konkurrerar också. Tror du, Heidi Saaristo-Levin, att det kan finnas någon form av momentum just nu för att få igenom ert finansieringskrav?
Jag hoppas nog att det där momentum är nu och faktiskt för en klok helhet. Att man nu gör liksom slag i saken och fixar den här skärgårdsvägen som helhet. Och det där, vi har ju inte något val, så det här måste ju, de här pengarna måste ju hittas någonstans ifrån, oberoende sen att är det statens eller är det återhämtningspaket eller något annat, någon annan metod, så det där, jag tror nog att det här ska gå vägen.
Mm. Ett hur stort bakslag skulle det vara, Mikael Furu, för er del om man trots allt blir utan de här pengarna nu då i den här följande tilläggsbudgeten som alltså normalt sett brukar komma i juni?
Ja, det skulle vara mycket, mycket allvarligt och det där, en stor besvikelse. Och det där, jag skulle själv alltså, jag funderar på det här mycket. Och jag har åtminstone inte hört om något annat ställe i vårt vägnät i Finland där vi har en så här allvarlig brist. Att det där, visst finns det säkert flaskhalsar här och där i vägnät och något som man kan få att fungera bättre. Men jag har inte hört om något ställe där man har så här mycket kritiska funktioner bakom en punkt som inte fungerar och som det inte finns något alternativ till. Så det här måste gå framåt.
Mm. Vad säger du, Heidi Saaristo och Levin, om ni nu inte får pengar och det förskjuts ytterligare framåt, vad betyder det?
No, det där, det är nog väldigt olyckligt om det skjuts framåt, att det är den här försörjningsberedskapen som gäller liksom hela västra skärgården, men också åt andra hållet, hela landet, just i och med den här industrin och byggindustrin och de andra industrigrenarna som Mikael räknar upp här, allt från livsmedelsindustrin, pappersindustrin, så det där, det, den här är så viktig, och det är just så här som Mikael beskriver den, det finns inget annat projekt i landet som just nu är så här viktigt som det här.
Just det finns ju en hel del infrastruktur just i den här regionen som kräver väldigt stora summor statlig finansiering. Det finns också landsvägsfärjor och det finns förbindelsebåtar som kräver mycket pengar räknat då per capita och nu då landets längsta hängbro. Allt för en ganska liten region ändå befolkningsmässigt. Hur ska ni övertyga nu politikerna och ministern?
Ja, det här är inte enbart Pargas eller Pargas industris sak, utan det här är hela landets sak.
No, med den slutklämmen sätter vi punkt för dagens slaget efter 12. Vi får se hur det går. Tack till dig, Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef i Pargas stad. Och tack till dig också, Mikael Furu, som är direktör vid Nordkalk. Jag heter Maria Nylund. Det kändes som jag